Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Special, special, specialistona, baby.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Podcasten som är för dig som tycker att alla människor är exakt lika mycket värda oavsett om de har begått fruktansvärda brott, som till exempel homosexualitet, som i vissa länder är det ett fruktansvärt brott, men det tycker inte vi Specialisterna podcast, utan vi går på
vi
den svenska
bara det är
linjen.
Brott, inte fruktansvärt. Eller vissa specialister tycker det är fruktansvärt men inget brott. Ja. Vissa tycker det är ett brott men inte fruktansvärt.
Jag sitter, kan jag säga det, vi spelar in över länk. Och jag sitter på en uteservering i Prag. Så det kan ju, det är en liten gata, men det kan köra förbi någon bil. Nu kanske ni hör en ambulans i bakgrunden också.
Är det ambulans?
En liten ambulans körde förbi långt bort i bakgrunden då. Men jag har gjort det här förr med min andra podcast, Anton Magnusson podcast, och då var det inga problem. Så, men lite ambians av Prag kommer ni kunna räkna med under avsnittet.
Jag sitter i Skanstull i Stockholm vid mitt skrivbord.
Ja. Så en liten ambiance av Simon Gärdenfors lägenhet.
Ja, jag har öppet fönster så det kan ändå att det blir lite mer rumsljud än vanligt.
Jag har tänkt på det, du använder rumsljud väldigt ofta. Ja. Det var, vi pratade innan vi satte igång inspelningen att Albin i förra avsnittet påstod att du använder rumsljud, ordet rumsljud väldigt ofta, och att jag inte alls, det är ingenting som... Det är ingen igenkänning från min sida överhuvudtaget i det påståendet.
Det var väl hans snacka med att du hade använt att brukar säga att saker var en satsförkortning.
Ja, det stämmer ju. Att det...
För det, men jag hade inte hört dig säga det, men jag köpte väl när han sa det.
Ja.
Men det var när han, när liksom stolen knarrade och han sa, ja, det är rumsljud som du brukar säga.
Ja, så fall har du varit skicklig på att klippa bort det i varje podd.
Det är känsligt.
Ja.
Är det kul i Prag? Du har varit där rätt länge nu.
Ja, i en och en halv vecka snart. Det är jävligt nice. Kommer vara här i ytterligare en och en halv vecka.
Jag tänkte jag skulle komma och hälsa på, men nu blev det en roadtrip inom Sverige som sköts upp till... Jag åker imorgon faktiskt.
Fan vad roligt. Det är du och Bränning.
Andreas Lennartsson.
Andreas Lennartsson. Henne...
Ja, jag sa det. Jag förekom det där. Hörde du inte att jag sa Andreas?
Jo, jag hörde att du sa Andreas.
Ja, och hennes kompis Isolde. Och så är det en svensk man. Jag vet inte, han är en svensk. Det är inte
Agro.
Inte Agro. Nej, det är inte Agro, och det är inte Viktor Arve.
Nej.
Utan det är en man som han brukar vilja vara anonym i poddar. Man får inte fotografera honom. Han är något av en domedagsprofet också. Eller så han ser ut som en domedagsprofet. Jag vet inte om du har träffat honom någonsin, men det är en gammal kompis till mig som är lite lätt paranoid, tror jag.
Okay.
Alltså han gillar inte att han har liksom inte Facebook eller sociala medier. Han bara har en anonym e-mailadress liksom, med inte hans riktiga namn och sånt där. Jag tror
vad spännande.
Han gillar inte, och han har varit med. Han har suttit liksom när jag spelat in arkivsamtal, så har han då suttit med i rummet, men då har, så för, så här, får vi säga ditt namn. Så, nej, helst inte.
Okay.
Så vi har sagt en svensk man istället. Men okay. Han ska med på roadtrip i alla fall.
Ja, ja, fan vad kul. Och då, men då måste ni förhålla er till de reglerna som han har, att om han får inte ens vara med i bakgrunden på ett foto som läggs upp på Instagram och sådär.
Nej, helst inte.
Nej, vilken... Det är väldigt excentriskt, och nästan då att det går över från excentrisk till då paranoid och sådär.
Ja, ju verkligen. Men han... Han är en av de roligaste som jag vet som inte är komiker.
Ja, okej. Okay. Ja, fan vad...
Jag har snott en del skämt och sånt från honom i mina dagar. För jag vet att de ändå aldrig skulle nå offentligheten.
Nej. Och han har ju också svårt att ta strid för sina skämt på internet, så som du har gjort vid tillfällen när var det Hey Baba Reba eller något som...
Ja, just det. Men jag tror... Det är några idéer, tror jag, som han har kört med, som jag har kopierat.
Ja, men jag tänker att det är ingen som skulle lyssna om det bara kommer från en anonym e-mailadress som säger att det här skämtet är mitt skämt. Jag sitter då på en uteservering, som sagt, dricker en öl och en vatten. Minns du att jag är dålig på att dricka vatten när jag är på semester? Jag glömmer bort det.
Nej, det har jag inte tänkt på.
Minns du när jag kraschade, så att säga, när vi var i Teneriffa, som jag så skämtsamt brukar kalla det.
Las Palmas, eller kan alltså, var det när vi var i staden Las Palmas, eller var det när vi var på Playa Inglés?
Playa Inglés, det var sista heldagen där, när du hade firat 40-årsdag och så var det vår sista heldag där. Då kraschar jag helt och bara låg i sängen medan du och Albin gick ut.
Nej, du sov länge, men det tänker jag att du gör lite då och då när du är bakis, liksom. Ja. Att det är inte vätskebrist alltid det beror på.
Nej, precis. Men detta var, då var det vätskebrist. Att jag liksom, det var en annan form av, alltså det var mer en krasch än en liksom degig bakis då.
Ja, just det, vi var ute en hel dag och du låg hemma och sov.
Ja. Så nu tänker jag väldigt mycket på det, så att jag beställer alltid in en vatten i början när jag en stor flaska bubbelvatten och en öl då. Så då sitter jag och dricker lite vatten mellan öl intaget.
Det är intressant att vatten, att det är en av de man kan dö av att dricka för mycket vatten.
Ja, blodförtunnande, va? Eller vad det heter.
Ja, Filip Andersson förklarade för mig, det har med osmos att göra, att cellerna sprängs för att man spär ut salthalten i blodet, tror jag, eller i vätskan runt cellerna. Som då, och salthalten innanför cellerna i hjärnan då har en annan salthalt och strävar efter att jämnas ut. Mm. Så spräcks då skalet på sömma. Tycker du det här är jobbigt att lyssna på?
Vi börjar närma oss där jag säger ifrån att nu går vi vidare till ett annat ämne som inte är... Ja. Men jag är faktiskt inte speciellt rädd för att dricka för mycket vatten. Jag har ju också insett det är så extrema mängder vatten man måste dricka. Men det är konstigt att vattenpoker ändå är ett så pass accepterad lek för barn.
Ja, det kanske inte är längre. Men jag kommer ihåg att jag fick ett straff för att dricka typ 5 liter vatten någon gång. Och jag tror jag höll på att spy av det sånt där. Men fan, jag hade ju säkert kunnat dö då. Liksom, för jag var rätt bra på att pressa i mig det. Liksom, också.
Jag minns också någon vattenpokerturnering med mina syskon. Och, men då slutade också i vattenspyor liksom, man bara kaskadspydde som i Family Guy, fast då bara vatten.
Ja, fy fan. Men jag undrar om det är någon som någon gång försökt begå självmord genom att dricka enorma mängder vatten.
Ja, vilket...
För att Vad sa du? Vilket jobbigt sätt.
Vilket underligt sätt att ta livet av sig. Men det finns ju underligare sätt också som folk väljer att ta livet av sig på.
Ja, men jag tycker det verkar jobbigare att så här skära upp handledarna i badkaret. Alltså, så här, det är med, då hade jag nog hellre suttit och tjottat vatten. Och så
från badkaret.
Ja. Men plus att jag tänker att om jag ska ta hänsyn till mina nära och kära, så är det nog bättre att de, alltså så här, ifall man hänger sig och sånt, det är det så brutalt sätt att de tänker så, oj, han måste varit olycklig.
Ja.
Men ifall de bara hittar, nu kanske jag liksom, nu har jag pajat den här chansen då, eftersom jag sagt det i den här podden.
Ja.
Men ifall de bara skulle hitta det på golvet i min lägenhet, och sen så gör de en obduktion och så här, han har tydligen druckit alldeles för mycket vatten. Att det är det som kom fram. Då är det inte lika klart att det var ett självmord på grund av olycka liksom.
Nej, precis. Då har de tänkt fan,
eller att jag inte var lycklig.
Ja.
Ja, eller att jag knarkat eller något sånt.
Ja, precis.
Eller bara gjort något konstigt. Så det hade liksom varit lite humanare sätt att dö på, om jag tänker på, för att ifall jag skulle så här hänga mig, då tror jag att mina föräldrar och syskon och sånt hade lidit mer. Att de alltså, oj, han, var han så olycklig? Hade vi kunnat göra någonting?
Ja, precis. Nu kommer de bara tänka att de har liksom varit dåliga med att informera dig om hur mycket vatten du kan dricka.
Ja. Mm. Och så kommer mamma med ångra det, för hon var alltid sån på sommaren. Så,
drick nu.
Kom nu ihåg att dricka, Simon. Det är viktigt.
Så hon kommer att få leva med det resten av sitt liv.
Det kanske jag.
På tal om att dricka, så har de här en öl, de döper vissa av sina ölsorter efter vilka grader de ska vara när de serveras. Så nu dricker jag en 13-gradig. Det gillar jag, för jag är rätt så noga med temperatur på vatten, eller på dryck, lite som du är noga med temperatur överlag.
Mest på fötter och händer.
Ja.
Är jag mest temperaturkänslig. Men även här på överkroppen.
Ja.
Öronen också.
Ja. Benen är inte så farlig.
Nej, alltså jag har nog inte så mycket ytliga blodkärl på benen. Jag väldigt sällan använder långkalsonger till exempel.
Ja, precis. Och jag kan också känna liksom att jag kan gå i shorts i rätt så kalla temperaturer, så länge jag har på mig ordentligt på överkroppen liksom.
Men du är lika känslig med drycken, du inmundigar, som jag är med temperatur i allmänhet.
Ja, precis. Att jag kan ha svårt att förstå folk som liksom kan sitta och dricka ljummen cola eller
ljummen öl.
Ja, öl alltså, också.
I Vietnam så körde de varm öl, fast så serverade de med is. Det var rätt sjukt att de hade typ inga de hade inga kylskåp på många ställen.
Mm-hmm.
Utan de hade bara så här varm öl, och sen så kunde de ibland hämta in is.
Ja.
Men man vande sig lite efter ett tag med det.
Ja, så. Ja, jag tycker is är en bra grej alltså, när man
att ha i öl och sånt.
Alltså, jag gillar verkligen folk som har is hemma. Det är väldigt sällsynt att folk har is. Jag vet inte om du har lagt märke till det, men om de har is, så är det liksom så gammal is som har stått i ett halvår. Men jag gillar folk som har is regelbundet hemma, för då kan man alltid få kall dricka.
Alltså, du menar även du har is i läsk och sånt där?
Ja.
För jag gillar ju kylskåpskall Fanta Zero, men jag har ju nästan alltid flaskan i kylen liksom, så att den är kall.
Ja.
Men jag gillar inte isbitar i dryck, för att det spär ut smaken.
Ja, just det. Jag gillar is i dryck, i den mesta dryck. Jag gillar iskaffe, är mitt favoritkaffe. Is i läsk har jag alltid. Is i mjölk, jag dricker inte mjölk, men som barn drack jag mjölk, och då hade jag is i mjölken också.
Jag gjorde mina egna mjölkisbitar när jag var liten, just av den anledningen att de inte skulle späs ut. Att jag frös mjölk och hade dem i mjölken liksom.
Idag skulle jag nog få lite äckliga associationer, att så här, man tänker spermabank infryst. Men jag förstår absolut. Men jag är inte så mycket emot att det späs ut faktiskt. Jag kan tycka det är rätt gott. Min favoritkola är ju biokola.
Biokola?
Ja, så sån pulverkola.
SF.
Liksom. Ja.
Och den kan vara lite utspädd ibland nu.
Ja, precis. Det är så att den är väl lite mer vattnig än en vanlig Coca-Cola.
Ja, det är lite annan smakuppsammansättning också. Det är inte exakt samma.
Nej, det är...
Ja, där är jag inte riktigt med dig. Fast jag gillar inte Coca-Cola så mycket. Alltså smaken av... Jag tycker den är... Den smakar lite som grönsaker.
Alla grönsaker. Morötter, selleri.
Nej, men
selleri.
Det är det du tänker... Bara en sån knorr grönsakssoppa med lite blandade grönsaker.
Ja.
Lite den smaken tycker jag Coca-Cola har.
Okej, okay, ja. Jag såg ett YouTube-klipp. Jag har snöt in lite på mat-YouTubers.
Mat-YouTubers? Ja. Då är du en, det är lite out of character för
det. Ja, det är det ju. Jag vet inte hur jag... Alltså det var att ett sånt... Jag tror det var när jag liksom... loggade ut och hade från mitt YouTube-konto så loggade jag ut från det. Och då när man har då ett helt liksom blankt YouTube där YouTube inte vet vad man gillar, så får man liksom Svenne Banan-förslag på vad man ska kolla på. Och då var det liksom det började med amerikanska svenska mat-YouTubers, och sen nu har jag gått över till de amerikanska mer. Alltså jag tycker de som har kanalerna är, det är liksom inga, jag gillar inte direkt produktionerna och liksom programledarna så att säga, eller de som har kanalen, men det är väldigt kul att se sen när de ska utse Sveriges bästa hamburgare och åker runt liksom till de topprankade ställena. Och Sveriges bästa kebab blev jag också lite sugen på.
Vilka YouTube-konton är det som har, gör såna grejer?
Jag vet inte vad de heter. Det är en rödhårig kille som har ett. Och sen är det en som, där det är två kompisar, jag tror från Göteborgstrakten, som åker runt också. De är väl de två i varje fall som jag har kollat på mest.
Ja, men jag tror det, för vi har ju båda inloggade då på specialisternas YouTube-sida ofta.
Ja.
Så jag tror att de förslagen dyker upp även när jag går in på YouTube. För jag har sett det så här, sådana förslag komma upp. Och jag har tittat några sekunder på det ibland. Liksom. Ja. Men det har känts för svennigt för mig. Alltså deras, inte där att testa mat, men det är bara deras, någonting med deras stil och utseende och look och sätt att prata som jag tycker är för jobbigt.
Liksom. Ja, precis. Jag håller helt med dig om det. Att, men jag har liksom stålsatt mig för att det är ändå ett innehåll som jag är intresserad av.
Ja, jag är också intresserad av Sveriges bästa hamburgare sånt där.
Ja, Sveriges bästa
korv. Vilken tyckte de var bästa hamburgaren?
De tyckte, här kommer du inte att hålla med, de tyckte det stället i Stockholm.
Flippin' Burgers.
Flippin' Burgers tyckte de var det godaste. Och du säger mitt bun, va?
Ja, det skulle jag nog säga. Alltså på rent smakmässigt. Sen har de ju bra och dåliga dagar där, men... Men, och det är ju inte speciellt mysig lokal den i Söderhallarna.
Nej, det borde de ju satsa på.
Det känns ju nästan som en McDonald's liksom. Men Flippin' Burgers är ganska bra. Jag har bara käkat det en gång. Och det var liksom, för de var ju först med den här typen av hamburgare.
Ja, ägaren åkte till USA med det som liksom mission att... att göra den perfekta hamburgaren och kom tillbaks då. Jag tyckte den, liksom när de gjorde reportage därifrån, tyckte jag det såg väldigt gott ut.
Jo, den är inte dålig. Den är bra. Det var så länge sedan jag testade den också, så jag har liksom inte, jag är inte riktigt up to date med jämförelsen. Jag borde väl gå och köra den en gång till snart.
Ja. Och sen på tredje plats eller andra plats så kom det ett ställe utanför Helsingborg. Som heter Garaget eller något liknande. Som ska ha börjat som liksom bara något av en så här vuxen fritidsgård, att lite så här bilmäckar folk hängde i det garaget, och så började de med lite bespisning liksom. Och sen har det blivit en poppisborgare. Jag tyckte den verkar lite för det verkar vara lite för mycket grejer på liksom, att den var lite att den satsar på att spexa till bojarna lite, att det skulle vara liksom bacon och så. Det blev lite för mycket pubbojare för min smak, men jag blev ändå intresserad av att testa det i och med att Helsingborg är ju också i närheten av där jag bor liksom.
Och att vi alltid säljer rätt mycket biljetter när vi är i Helsingborg.
Så vi,
det blev bara bra gig där ofta.
Ja, så vi skulle ju faktiskt nästa gång vi kör i Helsingborg så skulle vi kunna ta en sväng inom det stället.
Ja, absolut.
Och käka.
Hur är maten i Prag den här resan? För att jag, du och Johannes Finnlaugsson var ju i Prag för ett par år sedan.
Mm.
Och det var ju en mycket, till stor del en djup besvikelse den
ja, ja, verkligen, att jag började ju tvivla på min egen upplevelse. För jag hade ju en kompis som bodde i Prag. Och han, jag åkte hälsa på honom flera gånger. Så jag hade ju liksom varit i Prag säkert 5 gånger innan vi åkte hit. Men sen hade det varit ett glapp på kanske 5 år sedan sist jag var i Prag. 5-6 år innan vi åkte dit. Och det var, jag blev liksom chockad över hur dåligt allting var den resan. Att det var liksom, pubbarna var dåliga, maten var rätt så kass och ölen var inte anmärkningsvärt bra.
Och det var inte billigt att bo där.
Nej,
ställena
precis.
Stängde tidigt. Det var mycket. Alltså vi var där också på vintern.
Ja, precis.
Det var nog i december, så det var ganska, det var ingen fullträff.
Nej, verkligen inte. Och sen var det ju att alla vi tre var lite småsjuka och sega den resan, så det liksom hjälpte väl till att förstöra upplevelsen.
Och ja, det var enda gången jag missade att skriva dagens skämt.
Just det, så för dig kommer Prag alltid att vara en hatstad.
Nej, jag hade varit där innan och uppskattade också. Då kommer jag ihåg att det var en sommar med min brorsa.
Ja.
Och vi gick på så här beer gardens och drack öl. Och det tyckte jag var asmysigt. Ja. Det kändes som en helt annan stad än den vi var i.
Ja,
då,
precis.
Med Jofi.
Jag
känner inte igen mig överhuvudtaget. Alltså, det kändes som en helt annan värld.
Ja, verkligen. Och jag förstod inte alls liksom hur jag kunde haft så fel. Och då hade jag ändå varit där liksom 5-6 gånger innan. Men då var jag ju också yngre. Då tänkte jag, efter vår resa, så tänkte jag undra liksom om jag då, dels på grund av de billiga priserna i Prag, där ändå en öl kostar liksom mellan 15 och 20 kronor.
Ja, det är fortfarande.
17 kronor är det vanligaste. 17 svenska kronor är nog det vanligaste priset på en öl. Men du kan liksom få ännu billigare än så på vissa ställen. Så jag tänkte, efter vår katastrofresa i Prag, så tänkte jag att okej, jag har kanske...
Katastrof är ju liten överdrift.
Ja.
Alltså om man ska vara... Jag fattar överdrift för komisk effekt. Ja. Men om vi ska vara ärliga så var det ju... Det var ju ingen katastrof.
Nej, det var ingen
katastrof. Det var bara halvtaskig resa. Liksom.
Ja, precis. Ja, men katastrofen skulle väl vara att du missar skriva dagens skämt. Det finns väl även ett arkivsamtal som jag är med i, som vi spelar in under vistelsen där i Prag.
Gjorde vi det? Ja, det gjorde vi kanske.
Ja. Jag vet inte om vi pratar om upplevelsen i det avsnittet eller...
Jo, jag tror nog det.
Ja.
Men då hade du inte... För sen nu när du har varit i Prag, detta är väl andra gången på ganska kort tid du är i Prag?
Ja, jag var där för bara typ 2 månader sedan också. Mm. Eller var här då, ska jag säga. Nu är det mycket mer som jag minns det. Så vi har haft sån jävla otur den resan.
Ja, fast det var väl också att det var man ska inte åka till Prag på vintern.
Nej, precis. Det hade jag visserligen gjort någon gång innan också. Och haft roligt. Men såklart inte alls lika roligt. Här är ju, det är ju jävligt nice på sommaren. Kanske lite för varmt, men i skuggan är det kanon liksom. Sen har de har ju lite konstiga öppettider. Det är så jävla pubtätt. Så man kan liksom inte gå mer än 50 meter utan att gå förbi en pub mer eller mindre.
Men när stänger de? För de stängde ofta 12, så här 11-12. Eller till och med 10 liksom på många ställen.
Många ställen stänger 10. Och jag tror de har lite så här då att... om det är residential area, alltså boendeområde, så har de liksom regler för att man får inte ha...
Residential area borde vara...
Residential.
Residens.
Ja, just det. Ja, precis. Ja. Residential area. Så då är det lite såna regler att de... för det kanske då inte skulle hålla att ha det så pubtätt liksom i att för varje kvarter är ju nästan som ett möllan eller som ett ett så pubtätt område helt enkelt. Men
andra långgatan hade du kunnat slänga in.
Just det, ja. Vad har vi i Stockholm?
Ja, alltså det finns ju där runt Folkungagatan är ju väldigt pubtätt. Det, ja, är, också, det är extremt stand-up tät gata också. Det, ja. Folkungagatan. Mm. Så
det är närheten av där jag bodde ett tag också. Ju.
Ja. Skånegatan är också väldigt pubtätt.
Ja. Men nu liksom om man har lite pejl så finns det många pubbar som har öppet till 4 och 5. Så det är ju bara att efter 10 så kanske pubutbudet sjunker med 80%.
Men samtidigt så kanske det var en säsongsbetonad grej också, för när vi var där på vintern så kom jag ihåg att vi googlade efter pubbar.
Ja.
Och vi hittade inga som var öppna senare.
Jag tror ändå att det fanns, bara att vi inte var tillräckligt bra på att googla. Att jag tror ändå att...
Hur kass kan man vara och söka efter barer som öppnar?
Ja,
nej, jag vet. Om man trycker på så här i närheten så får man upp öppna barer och så.
Mm. Ja, jo, lite säsongsbetonat är det säkert. Det området jag bor i är liksom lite Brooklyn eller Möllan eller Söder kan man, alltså
gentrifierat hipsterområde.
Ja, precis. Och så är det 30 minuters promenad in till liksom turist gamla stan där vi var.
Med Williamsburg då kanske, för Brooklyn har ju väldigt många olika delar.
Ja, man säger Williamsburg då, ja, precis. Och här är det liksom att många pubbar stänger då vid 10-tiden kanske. Men sen häromdagen hittade vi gick ner på ett, liksom man såg att det var en trappa ner och så stod det så här The Bowl eller något liknande. Så tänkte vi så här, men det kanske är en bowlinghall eller något. Ja, vi går ner och kollar liksom. Så gick vi ner, det såg väldigt anspråkslöst ut liksom, entrén. Men då var det en svinfet skatebar. För tydligen betyder bowl är det här liksom de här liksom tumma simbassängerna som folk skatar i liksom. Och liksom stort och med bar och flipper och,
oh, det låter ju skitfett,
och dart. Så
skatade folk där mitt i natten?
Nej, det var bara liksom temat var skate, så de spelade skatepunk. Och det hängde liksom skateboards på väggarna och sådär. Och de hade dart och lite sånt också. Och då frågade vi så hur länge de hade öppet, och de hade öppet till 3 en vardag. Och det var liksom i det här området. Men så liksom efter ett tag så hittar man ju sådana ställen. Så nu i det här området har vi säkert hittat liksom 3-4 ställen inom 10 minuters promenad som har öppet till 3-4 liksom. Eller ja, 2-3 på vardagar i varje fall.
Ja, men det låter fett. Du höll på att skriva lite manus också, eller skulle göra det under resan?
Ja, precis.
Hur har det gått med det?
Det har gått bra. Jag har en jävligt rolig idé. Roligt koncept. Jag släpper Anton Magnusson podcast imorgon. Eller
Anton Magnusson show.
Ja, precis. Som är min animerade sitcom. Som är tänkt att konkurrera med din sitcom.
Alltså, jag vet inte om jag skulle kalla det sitcom. Alltså, det är en tecknad show. En tecknad filmshow.
Ja.
Men det är väl inte en sitcom riktigt.
En situationsbaserad komedi är det väl i högsta grad, va? Det är väldigt många situationer som man sätts i. Som jag sett och Jimmy...
Skulle du kalla det en sitcom? Alltså, tycker du om...
Jag skulle kalla det inte klassisk sitcom.
Nej.
Men jag tycker det är en sitcom.
Tycker du Ricky Gervais show är en sitcom?
Det är en sitcom också, ja.
Men jag ska inte alls säga.
Nej, men jag har full förståelse för att man inte... att man inte köper det, för att det är ju inte en klassisk sitcom i den bemärkelsen, men det är ju situationsbaserad humor. Att i allra högsta grad egentligen att det är ju...
Men det är ju alltså egentligen om man tänker Lorry var ju mycket situationsbaserad humor också.
Mm.
Men så... det är ju inte en sitcom för att det är inte ja men det är inte på samma sätt som
ja det kallar man ett sketchprogram ja.
Ja, och det är lite mer sketchprogram som ni gör i Anton Magnussons show skulle jag säga.
Improviserade sketcher. Jo, alltså jag håller med om att det inte är helt uppenbart en sitcom. Men jag förstår då i valet och kvalet vad man ska kalla den liksom. Animerad humorserie, animerad. Men jag tycker bara sitcom låter bra. Och jag tycker det kan gå under det namn, liksom under sitcom-paraply.
Jag kallar det Truecom.
Ja men det är ju Truecom eftersom det är ju det är ju ändå en podd som i viss mån är självbiografisk. Så det har ju hänt på riktigt att vi har suttit och för de som inte vet så är det ju då den påminner mycket om Ricky Gervais show. Som då är Ricky Gervais hade en podcast med sin kompis Carl Pilkington.
Var det inte också han Steven Merchant?
Jo precis, exakt. Och sen gjorde de då en tecknad version av det som väl i sin tur är inspirerad av liksom de här fangrejerna som gjordes till vad heter han?
Smodcast.
Kevin Smith. Ja, att jag tror Ricky Gervais fick väl idén från Smodcast fandomen och så. Det kan störa mig lite att om folk, när folk jämför det för mycket med då Ricky Gervais så är det så att det är ju alltid liksom att någon har tagit det från någon men
ingen man är en ö.
Nej, precis. Och min grej med Jimmy är ju egentligen mest, alltså podden, jag håller med om att den är lik liksom Gervais och Pilkington-grejen. Men min tanke egentligen, eller det jag har inspirerat från början av är Tom Green och hans kompis Glenn. Att Tom Green i Tom Green Show hade sin så här barndomskompis Glenn med som bisittare och bara så här mobbar honom och utsatte honom för så här jobbiga grejer i showen och så. Och jag var så stort fan av Tom Green och är fortfarande i viss mån. Så där har jag mest tagit liksom idén. Men sen håller jag med om att själv, i och med att det är en podcast och att det blir rätt så mycket Ricky Gervais sketch-grejer. Så den är mer lik Ricky Gervais-grejen liksom.
Jag tänkte på, apropå förskjutande av begrepp. Har du även börjat använda mobba som att räta när man är en person mot en person?
Jag gör ju helst inte det. Jag gjorde det nu va?
Frivilligt.
Jag är på din sida gissar jag att det är inte rätt.
Jag använder nog inte det på det sättet. Alltså jag använder nog det gamla betydelsen att en mobb är flera personer liksom.
Jo, men jag har till och med
som att man drev. Då tänker man också att det är många personer.
Ja,
att man ska säga du sitter och drevar mot Jimmy.
Exakt. <i fall>. Jo, men jag har till och med då rättat min svensklärare i gymnasiet.
Svenska lärare. Ja. Okay,
att när han sa att, så här, att han sa kalla mobba att om en person mobbar en annan person så rättade jag honom och då himlar han med ögonen vilket jag tycker är liksom svindåligt av en lärare som ska lära ut svenska att han borde ju.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Som ska lära ut svensk.
att han borde ju liksom mer då säga, ja men det var bra att du.
Varför
liksom...
heter det svensklärare? Alltså det är ju en lärare i svenska. Det är en lärare som lär ut ämnet svenska.
Ja.
Det är jättekonstigt att det ska heta svensklärare då.
Ja, det är konstigt. Jag
det är ologiskt.
Jag har alltid sagt rätt. För rätt är väl svensklärare.
Mm.
Och det har jag alltid sagt. Men sen liksom, när jag någonstans i 25-årsåldern så dök det här upp liksom att det skulle vara någonting som folk sa fel på. Att man fick höra så här, folk säger alltid fel på svensklärare och svenska lärare. Och det har sen då gjort mig osäker på vilket som är rätt och fel. Det tycker jag är lite störigt när man liksom egentligen har haft rätt för sig från första början. Men att det liksom blir...
Men sen så är det ju det här med språket som jag har tänkt lite på. För det finns ju den här hållningen att det viktigaste är att göra sig förstådd.
Ja.
Och det kan jag hålla med om. Alltså i viss mån. Men jag tycker också att om du har en tavla eller en bild eller en teckning så kanske oftast det viktiga är att man ska se vad det föreställer. Liksom.
Ja.
Men sen finns det också, det kan ju vara en ful bild eller en störig bild som man irriterar sig på för att det är massa missar. Även om man ser vad det föreställer så kanske det liksom ser slarvigt ut eller ser fult ut.
Ja.
Så liksom på samma sätt tycker jag det kan finnas en skönhet i språket. Liksom. Mm.
Ja, precis.
Och det är klart att man kan teckna fulsnyggt och göra det på ett sånt sätt och göra det medvetet också med språket och liksom och ha en stil i det. Men, men jag tycker inte liksom det enda viktiga är att göra sig förstådd.
Nej, på samma sätt
som det viktigaste i en bild är inte att man bara ska kunna se vad det föreställer. Jo, det kanske det är det viktigaste.
Ja.
Det finns ju icke-föreställande konst som man kan ha på väggarna och sånt också.
Men då ska man ju säga att det inte föreställer någonting. Det är ju farligt med så icke-föreställande eller farligt, men det är ju, men icke-föreställande konst, men alla tycker att det ser ut exakt som ett hus, ett foto av ett hus, och konstnären säger nej jag har bara liksom slängt på färg, det ska inte föreställa någonting, då blir det också fel.
Det är farligt.
Det är farligt. Men också kan jag tycka det här att det viktiga är att man kan göra sig förstådd grejen, det är ju också att förstådd, men det är också förstådd med vilken precision, hur liksom att någon som kan vara väldigt bra på att förklara hur den känner genom att ha liksom ett stort vokabulär liksom och kan liksom väldigt snyggt och nyanserat förmedla exakt en känsla med språket, det är ju att göra sig väldigt bra förstådd, medan jag som kanske inte har så stort vokabulär, om jag säger så, jag är ledsen för du gjorde så, så gör jag mig förstådd, men inte med jättemycket precision liksom.
Nej, men det är lite en annan fråga. Men om man tänker att man använder ordet svensklärare eller svenska lärare, då är det ju så här att du gör dig nästan exakt lika förstådd i vilket fall, i vilket ord du använder, har man, eller vilken variant, men att det ena kanske irriterar folk, och då kan du ju undvika att irritera vissa om du använder det som anses vara korrekt.
Just det.
Och det kanske det finns en poäng med att man inte stör flytet i språket liksom.
Ja, det är sant. Men, jo, för det kan ju inte vara det man vill förmedla. Man vill ju inte förmedla liksom och med det då och göra någon irriterad. Då har man ju misslyckats lite liksom.
Ja, om du vill irritera folk för komisk effekt så kan det finnas en poäng med det.
Ja, precis.
Som vi har gjort tidigare i det här programmet. Men sen är det också men jag tänker om man skriver till exempel svensk lärare med särskrivet, då kan du ju rucka också på läsförståelsen eftersom det kanske är då poängen att det ska vara en svensk lärare.
Ja, precis.
Och då blir det ju svårare att göra, och då gör du inte förstådd heller. Så att.
Ja, men det, ja, där är det ju i fallet va och vad. Att när jag läser någon som skriver va istället för vad, så blir jag, så måste jag läsa om det. För jag läser va läser jag som va. Och då liksom som fråga. Liksom, eller att man inte har hört så här. Och då det tycker jag är väldigt irriterande. Så då blir det ju, även om man gör sig förstådd med att skriva va, vad gör du? Men jag läser det som va? Gör du?
Men det är inget frågetecken efter.
Jo, vad gör du?
Fast är det vanligt att någon skriver va utan det? Vad gör du?
Väldigt vanligt.
Inte bland folk jag umgås med.
Nej, men du har ju lite striktare policy på vilka som är på din Facebook och vilka du ser.
Ja, just det.
Men det är nästan lika vanligt som ett o istället för ett och.
Ja, det är jätteovanligt i min värld också.
Ja, okej.
Okay. Alltså, det var säkert 5 år sedan jag stod o istället för ett och.
Okej. Okay. Ja, det är väldigt, väldigt vanligt i min värld.
Jag tänkte på det här med, eller nu när jag sa att det var 5 år sedan, jag tänkte på någonting.
Ja.
Jag började med en tankelek som var så här om att för det finns ändå någon form av konsensus kring att manskroppen är lite äckligare än kvinnokroppen i allmänhet.
Ja.
Det kanske jag kan hålla med om, liksom att det är lite hårigare, lite äckligare, och de flesta håller med om det liksom.
Ja.
Och även de som tänder sexuellt på manskroppen kan hålla med om det.
Att
även
liksom kvinnokroppen är vackrare rent estetiskt och så vidare. Ja. Mm.
Och att sex är äckligt liksom också. Alltså det är könsorgan mot olika kroppsöppningar. Det är inget man vill tänka på vid matbordet direkt.
Nej, precis.
Det är liksom lite äckligt.
Ja.
Förutom,
var det inte han som
när
skrev?
Det är förutom när det är två män som älskar med varandra. Då är det någonting vackert. Den fällan har jag lagt fram liksom på...
Ja.
Både i vanliga konversationer och liksom på stand-up-scenen.
Ja.
Det funkar inte jättebra som ett stand-up-skämt, men det har funkat rätt bra som, alltså, som en fälla att bara få folk att...
Just det, ja.
And the cage comes down. Att de sa, okej, nu fattar de att...
Exakt,
att jag, för jag kom på mig själv med att... För att så, egentligen borde det ju vara lite äckligare med bögeri. En heterosex då liksom, eller lesbiskt sex.
Ja, precis.
Men jag tänkte så att jag inte var speciellt homofobiskt, för jag kom på mig själv med att det var ungefär 5 år sedan, minst 5 år sedan sist jag tänkte på att det var äckligt med bögar. Att så lite homofob är att jag...
5 år sedan. Ja, det var 5 år sedan jag tänkte sist att så här, judar ska utrotas. Så lite rasist är
jag. Ja, men jag kom in på det så här, men det glömmer man lätt att det är lite äckligt med bögar ändå.
Ja, alltså jag har aldrig haft någon så här liksom homofob grej att tyckte det var så här äckligt att se. Så här, ibland om någon har skickat något klipp för att jävlas eller så liksom. Men det var rätt vanligt för i början av internet att folk skickar liksom något klipp.
Ja, men det kan vara som någon som skiter sig själv i munnen i ett badkar, ligga liksom.
Ja, precis. Ja. Det tycker jag är äckligt som fan.
Och där tycker jag väl också det är äckligt att se en kuk rakt in i en fitta också, om man inte är beredd på det liksom.
Ja.
Och jag tycker nog det är äckligare med en kuk in i ett kvinnas rövhål, och ännu äckligare med en kuk in i en mans håriga rövhål liksom.
Ja, precis.
Att jag tycker det är lite äckligare.
Jag tackar mig bara. Excuse me. Could I have 10 degrees?
Yes, sure.
Thank you. Sådär.
Nu har du gått ner i temperaturerna.
Ja, jag har gått ner i temperaturerna nu lite.
Och i åldrarna.
Nej, men jag tänkte på så skolgårdshomofobin liksom, när man kallar folk bög, att jag var aldrig så äcklad av liksom så den tanken på två killar liksom, eller ryggar inte tillbaks.
Nej, jag tycker inte det är mycket äckligare än heterosex eller lesbisex, men jag tycker det är, om jag ska vara ärlig, så tycker jag det är nog lite äckligare, för att jag tycker att manskroppen är lite äckligare än kvinnokroppen liksom.
Jag respekterar det.
Så då blir det ju det. men du var ju med på att manskroppen var lite
absolut,
äckligare.
Absolut.
Och du tycker ju att sex är lite äckligt i sig.
Ja.
Borde inte då homosex vara?
Förlåt, jag måste bara in på toaletten och pissa.
Och runka.
Jag tar ett litet. Jag kan ha. Jag kan ha kvar dig i lurarna om du vill.
Ja.
Om du vill höra.
Jag vill höra.
Om du vill höra eländet. Är detta specialisterna podcast? Ja, men det här är ju störigt när de har de här manlig-kvinnlig symbolerna på toaletterna. För jag kan inte dem. Jag vet inte vilken som är vilken.
Va? Vilken vet du inte vilken som är vilken?
Vilken är kvinnosymbol? Alltså
pilen uppåt, det är man.
Är det man? Okej,
okay, då går jag in här. Och det är kvinna.
Okay, ja,
men det var ju udda att du inte har lärt dig det.
Specialisterna baby. Specialisterna baby.
Men nu ska jag tänka då på att
tänk på att det är en kuk som står.
Ja,
upp,
precis. Ja. Så att man och kvinnan har då där nere, hennes kuk hänger helt enkelt. Mannens kuk har stånd.
Står.
Ja.
Så män har stånd, kvinnor har slak pet.
Kvinnor har slak fitta.
Slak fitta.
Så där,
det var roligt om kvinnor hade så här, att fittan liksom hänger slappt ner. Fast lite så är det väl. Alltså den blev väl ändå lite, fittan blev ändå lite mer blodfylld när tjejer blev kata.
Det är när de har mens du tänker på.
Ja, blodfylld på ett annat sätt kanske. Ja. Men alltså att den blir lite svullnare. Kan inte fittan svullna lite? Nu låter det som jag är en kille som aldrig har sex. Är det så? Kan det inte fitta svullna lite?
Ni vet att man har sex och tjejerna fitta bara svullnar upp som en boll.
Som en pumpad basketboll.
Deras bröst blir helt så hårda och styva.
Ja, men det blev de ju. Alltså bröstvarten blev
ja, det
lite...
Ja. Men kanske inte själva brösten i sig blev kanske inte mer styva. Själva bröstvartorna
jag
kanske.
Jag vet inte. Lite kanske.
Ja, kanske lite.
Man har, jag har uppenbarligen rätt dålig koll på det.
Ja,
men jag tänker att fittan blir lite svullnare under upphetsning.
Den svullnar upp och pulserar.
Ja.
Som ett hjärta.
Ja.
Nej, men då har vi fått klarhet i manligt kvinnligt symbolerna i varje fall.
Mm.
Men jag tycker ändå det är lite mycket att kräva av en helt vanlig kille att man ska liksom lägga de här symbolerna på minnet.
Ja, det är det väl inte. Det är bara det är jättelätt att lära sig det en gång för alla.
Ja, jo, det är sant.
Mm. Det är ju svårare att lära sig hela alfabetet.
Men i toalettsymbolsgrejen så är det ju ändå tydlighet som är det viktigaste. Så jag tycker ändå att det finns tydligare sätt som är. Alltså jag tror
det liksom... kjol och det finns ju mer den vanliga med kjol och...
Jag tror du 70-åringar har koll på de här symbolerna.
70-åringar?
Ja.
Ja visst.
Okej, det är bara jag alltså som har noll som har svindålig koll.
Jag tror du är väldigt ovanlig i det sammanhanget.
Okej, ja. Vet ja. Omröstning i specialisterna podcast eftersnacksgrupp.
Ja, vet ni vad är omröstningen? Vet ni vad de har ni koll på de symbolerna?
Ja, precis. Så då får man ju vara ärlig. I så fall liksom hur många kan de liksom i den situationen att du ställer dig där är två toaletter dörrar. Hade man varit 100 på att är man 100 på vilken som är vilken liksom för man vill ju inte gå in på damernas.
Det kanske man vill.
Ja, det är sant.
Du, också att du tänker nu att vi har 100% manliga lyssnare.
Ja. Kan också tänka så här att det här är mitt sätt att liksom i framtiden kunna gå in på damernas och spana in tjejer på damernas och sen liksom och sen bara hänvisa till den här, ah, men jag kan ju inte det.
Att de har hört podden.
Ja.
Det finns det här gamla skämtet där en man går in i damernas bastu och säger Ursäkta, har någon av herrarna sett mina glasögon?
Ja, den hade jag ju också kunnat köra med tanke på min dåliga syn.
Det var konstigt att du helt plötsligt uttrycker dig som någon av herrarna. Det skulle du aldrig sagt. Ja, det är väldigt old school. Ja. Men du hade med varit såhär, för fan grabbar, har ni sett mina brillor? Att du använder
mina
slang.
Ja, exakt. Grabbarna kanske inte är mitt vanligaste. Va? I så fall ironiskt, men...
Tjena killar,
tjena boys. Tjena dudes. Tjena
Shunos.
Ja, tjena bror. Det är kanske bara en tjej i bastun. Då blir det lite mer obehagligt också. Om jag kommer undan och sitter en ensam tjej i bastun.
Att du känner dig fram efter vad du har lagt bilderna.
Mm. Men det här med kvinnokropp, manskroppsgrejen. Håller du med om att det blir nästan en utjämning i liksom den allmänna synen? Alltså så här, jag minns att vi såg någon dokumentär om något badhus för äldre när jag gick i gymnasiet. Och då blev liksom alla i klassen blev väldigt äcklade av så att, tantkroppar.
Mm.
Och att gubbkroppar är mer accepterade liksom. Att de medans liksom tantkroppen då...
just det, det är unga kvinnor, kroppen anses vackra.
Ja.
Medan äldre, där går det runt. Ja, så här, riktiga så här, slappa hängpattar. Ja. Där börjar folk bli äcklade igen.
Ja, precis. Så att det blir liksom, det kanske jämnar ut sig i längden. Om man tänker den allmänna synen av manskropp versus kvinnokropp, att kanske är de lika äckliga i allmänhetens syn, fast bara om man tar liksom den totala summan i slutet.
Ja, men det är väl lite som det här att det jämnas ut lite, för att när man gick i högstadiet så var det många tjejer som då var mer intresserade av äldre killar än sina liksom klasskompisar i högstadiet.
Ja.
Men sen jämnas det ut att killar då kan vara attraktiva för liksom längre upp i åldrarna.
Ja.
Det tas igen. Jag vet inte om det går exakt jämnt ut, att det blir helt rättvist, men
nej.
Att man kommer igen.
Ja, precis.
Sättet.
Ja. Nej, kom igen.
Får jag snacka med en kompis som är... Han är några år äldre än vad jag är. Så kan han 5 år äldre eller något sånt där.
Mm.
Och han dejtar en tjej som är mycket yngre. Alltså kanske hon runt 30.
Mm.
Och han sa liksom att killarna i hennes ålder tittade lite så att gillade inte honom. För att det var så här, för att de... tyckte väl att såhär, vad fan, han sa såhär, jag minns själv hur det var när jag var i den åldern och tjejer liksom hon kan vara mellan 25 och 30 någonting såhär. Ja. Så han sa, jag minns när jag var i den åldern och det kom såhär äldre killar som tjejer gillade, då blev man gillar inte de killarna för att det var såhär för att de konkurrerar med en. Man tyckte såhär, håll dig till din åldersgrupp.
Men, ja, precis.
Medan jag sa såhär att jag tyckte att de här äldre killarna, att de gav mig, även i den åldern när jag var liksom yngre, att de gav mig hopp inför framtiden.
Ja. Att du skulle här, kunna vara den, alltså du har, alltså ja, att snart kommer du vara i den positionen liksom.
Ja, för jag kommer ihåg, för det lärde mig ganska tidigt, jag sa TV-sen Glappet, kommer du ihåg den?
Nej.
Men det handlar om då är det liksom några unga tjejer och som då börjar träffa någon sån äldre, sliskiga advokatgubbar liksom.
Ja.
Och då kom att min brorsas kompis sa det, för man kände lite spontant äckel med de här tonårstjejerna, de här liksom 45-åriga, 50-åriga männen.
Ja.
Men han sa, min brorsas kompis, som han var ganska ung då också, men han sa så här, men det här ger mig hopp. Alltså, för framtid.
Ja.
Och jag tog med mig den inställningen lite. Ja.
Jo, men det då kan man liksom då kunde du ditt så 15-åriga jag kunde då liksom tänka så, okej, men då är det liksom nu då 2 års då är det 2 års lidande liksom, eller 2 års tårt, och att det liksom inte blir, är aktuellt på 2 år. Men om 2 år så är du 17.
4 år var det för min del.
Ja, just det. Mm. Ja, just det. Det blev det.
Jag var 19 år när jag hade sex första gången.
Ja.
Men det var väl också så, det var ju ja, det var ju inte så att det var ju inte alla tjejer då som bara var intresserade av äldre killar.
Nej.
Utan det var väl att ja, det var väl vissa som kanske föredrog lite äldre killar, och det var och det var väl också, handlade väl också om någon form av skamlöshet som jag inte hade jobbat upp på den tiden.
Ja.
Att jag liksom som, alltså man blev mer kanske självsäker och bryr sig inte så mycket om vad andra tycker när jag blev äldre liksom. Att det var så, när jag var 15 kanske så här, vad ska mina kompisar tycka om jag ligger med henne? Kommer de tycka att hon är tillräckligt snygg och sådär? Eller kommer jag bli rätad?
Ja, det var mycket jag, sånt. Ja, att statusgrejen, att man ville försäkra sig.
Men när jag blev äldre så var det mer så här, vad fan, det är skitsamma vad folk tycker liksom.
Ja, precis.
Jag kan ligga med vem jag vill.
Ja.
Så länge de är med på det.
La du till något år senare. Du ändrar den regeln.
Efter me too. Så
ja. Nej, men jag minns liksom att jag blev inbjuden när jag gick i sexan till så här, snygga tjejen och hennes snygga kompis. De hade så föräldrafritt, en hel villa. Så blev jag inbjuden dit då, en lördag. Och då liksom tyckte jag det var svinjobbigt att så här, gå dit själv.
Hur
så
gammal
jag,
var du då?
Ja, men jag gick i sexan, så jag var väl liksom 12, kanske skulle fylla 13.
Och, men det här tror jag du har dragit.
Ja, det har jag kanske berättat. Ja, precis, att liksom den här pressen på att, att hon ville att vi skulle bli först i klassen och sånt.
Men ni gjorde aldrig det då?
Nej, nej.
Jag hade ju samma upplevelse på dagis med det berättade jag nog i samma avsnitt som det. Att det var någon som ville knulla med mig när jag, alltså en jämnårig tjej som ville knulla med mig redan när jag var typ 6 år gammal.
Jävlar. Ja, vi hade inte så knulligt dagis, men jag har hört att liksom, det här läkardoktor-grejen och så var rätt så poppis. Men vårt dagis var befriat från det, tror jag. Att det var inte så mycket många nyfikna själar liksom.
Nej, ja, det här var, jag var ju kanske till och med bara 5 år gammal eller någonting. Mm. Man slutar ju dagis när man är 6.
Ja. Så, kan ju också vara att min farmor var föreståndare på det dagiset jag gick på. Så det kan ju vara bara att jag utelämnades, att så barnen inte, ja, barnen, de andra barnen litar inte på att jag inte så skulle skvallra till så att jag, så det kan ju förekommit orger som jag inte har fått.
Jag undrar vad det hade gjort med min personlighet om jag hade knullat när jag var 5 år.
Mm.
Alltså jag tror på ett sätt så hade det kanske, alltså så här, för jag tyckte det var rätt jobbigt att vara oskuld länge liksom när jag var det. Alltså speciellt då efter mellan 15 och 19var det som jobbigast liksom, för det var pinsamt att vara gammal liksom och vara så pass gammal.
Hade det inte varit lite mer pinsamt att, så, att ha knullat när man var 5? Alltså jag tänker ändå så.
Jag
liksom,
kan inte hade gjort så stor grej. Jag tror, då, om jag hade knullat när jag var 5 så tror jag att jag hade så här, dels inte jag haft liksom, tagit så allvarligt på sex. Och liksom, då hade jag kanske börjat knulla även när jag var 15-16. Liksom. Då hade jag bara sagt, ja men det här, jag hade inte gjort så stor grej av det. Och... Men samtidigt så kanske det formade min personlighet på något sätt att vara en ung incel också liksom.
Just det, ja.
Ja, det kanske liksom det här behovet av att synas och behovet av att vara rolig kanske, eller omtyckt, att det kanske förstärktes av det.
Just det, ja. Ja, du hade kanske då varit lite slappare. Känt dig liksom, haft mer stor kukara liksom, och känt dig trygg.
Jag har inte behövt anstränga mig lika mycket. För väldigt mycket väldigt mycket, speciellt i början, nu har jag liksom blivit lite tryggare och kanske skapar underhållning av andra anledningar än att bli sexuellt attraktiv. Men det var väldigt mycket, alltså så här, när jag höll på med musik och så här, var det väldigt mycket för att öka min sexuella attraktionskraft.
Ja,
det var inte bara det, men det var väldigt stor del.
Ja, precis. Ja. Ja, men det kan man ju känna igen sig. Att liksom vara en vilja att liksom att man bara visa upp de kvaliteter som man tänkte var så här, ens starkaste liksom i och om man då liksom,
att, min vilja att bli känd och sådär handlar väldigt mycket om sex.
Ja, ja precis. Att, det var ju inte...
mycket mer än pengar eller något annat.
Ja, ja. Mer än cred och respekt.
Jag gillar den jävligt rolig organism tolvrad i någon, jag tror det är en ungdomshälsan rad där han säger så här: rappa för props och respekt, fan ni kan sticka, för jag vill ha fitta, 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 fitta.
Jag tror den kom från liksom en ärlig plats.
Ja, ja, absolut. Ja. Att han upprepar det sånt. Rappa för props och respekt, fan ni kan sticka, för jag vill ha fitta, 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 fitta.
Ja, då kanske detta heter fitta, fitta, fitta special av avsnittet.
Fitt special. Ja, något sånt. Det är ja. Du som döper det, det är din vecka.
Ja, precis. Vad har vi? Vi har kvinnokroppen special. Fitt special. Ja,
manskroppen kanske. Fitt special tror jag säljer. Det kommer sälja.
Ja. Vad har vi mer? Live piss special.
Live, ja, om du tar med det här där du pissar i direktsändning.
Ja.
Ja, direktsändning är lite att ta i, men
jag blir mer och mer fylking för varje år som jag.
Du kommer ha rosa träningsoverall. Den här, han som juckade mot liksom folk, mot deras vilja, det hade nog inte funkat lika bra idag.
Nej, det hade inte
på mainstream TV. Han hade en karaktär som heter Juckaren.
Ja. Jag talar om humor med låg verkshöjd. Även om jag har inte tillbaka koll på fylking för att kalla det låg verkshöjd. Men ska vi pliktskyldigt, jag vill inte prata ni om draken grejen i förra avsnittet.
Ja, det gjorde vi nog lite grann, men då hade
och det är ingenting du känner för oss att gå in på mer.
Nej, kanske inte i detalj, men jag tänkte på just det, för Magnus Betnér hade ju kallat vår låt och knulla barn för låg verkshöjd.
Väldigt ofta, va? I varenda inlägg.
Men har du sett det senaste inlägget han har gjort?
Nej, jag
då
vet inte.
Han sa att han har lyssnat på låten igen eller läst texten för att han skulle se vad det var han inte uppskattade med det.
Ja.
Och nu har han insett att den var ganska kul, skriver han nu.
Aha,
det,
ja, okay.
Han har ändrat uppfattning.
Ja, vad skönt. Jag blev liksom lite irriterad på skoj. Alltså mest så blev jag bara så här, jag tycker det är coolt av Betnér att han liksom tar fighten och striden liksom. Jag fattar liksom att han förlorar pengar på det och kanske,
ja, men kanske vinner han nog i slutändan på det också.
Ja, alltså, men det är också så här, det är inte tillräckligt solklart fall av att vinna på det för att det liksom, det känns, jag känner ändå att han gör det av mer principiella skäl än någonting annat liksom. Det är min upplevelse i varje fall.
Ja, det är svårt att veta, men jag skulle nog gissa på att det är mer också någon form av principgrej.
Ja, och men som sagt då att så, och jag har följt det lite då på håll härifrån liksom, så jag har inte varit jätteinsatt i det, men det blir då alltid lite så störigt när någon påpekar hur dålig låten är eller hur dåligt det är som skämt liksom.
Jo, men han har lite samma inställning som så här specialisterna fans som ska gå fram och ge en komplimang och sen slänger de in en liten diss eller en liten förolämpning också för att de inte vill vara rövslickare utan vill vara lite coolare.
Ja.
På samma sätt känner jag att Betnér gör det, att han är så här, att han är, jag står på den här sidan och sen, men han vill inte fjäska liksom.
Ja. Sen kan jag också fatta liksom om man tar så Alex och Sigges hållning i det, att eller så här andra som har Filip och Fredrik också tror jag, att liksom att man säger för att också få med sig andra sidan när man har lite opinionsbildarroll, Så liksom, om man säger då den, om man säger så här, den här låten är ju svinrolig, varför liksom gillar ni inte den? Så är inte det lika effektfullt grepp som att säga, jag förstår att ni tycker den är dålig och osmaklig, det tycker jag också, men den ska få lov att finnas. Då kanske man får med sig den sidan att säga, ja okej, han är inte så främmande då för oss liksom. Okej, han känner instinktivt exakt som vi gör, men han har tänkt ett steg längre att den ska få finnas, och då kanske det är mer effektivt också liksom. Så det kan ju fatta att man kanske att liksom Alex och Sigge, att de kanske tycker det är lite kul egentligen, men att det är mer effektivt att säga att man inte tycker den är rolig eller bra, för att liksom försäkra sig om att så många som möjligt kan ändå ändra åsikt. Så att säga.
Ja, så kan det vara.
Ja, ja men jag tycker det är lite skoj. Ja, att draken fick lite backlash.
Ja, det var. Den fick sig en släng av släven, så att säga.
En sak som jag stört mig lite på är att det här, att den är gjord för att få uppmärksamhet eller sådär. Och det skulle jag mer säga att Baby Dance, som vi gjorde video till, den var ju så att den liksom, där ville vi ju på något sätt där fiskar man ju lite efter att provocera och att den skulle nå ut till folk som inte ville kanske höra den. Men alltså Knulla barn kände jag i varje fall att den gjorde jag för liksom invigda fans, att liksom som gillar den typen av humor.
Jo, att, men just det måste ju vara svårt att veta, att för oinsatta att kunna skilja på att så, ja, just Baby Dance var gjort tänkt så, men ja, Knulla barn var inte det. Det är
nej,
så,
nej, precis.
Svårt för dem att veta.
Ja, alltså man kan ju kolla på så här, Knulla barn har ingen video, Knulla barn har ingen så här catchy beat, medans Baby Dance är som färgglad video med liksom catchy melodi och inte så mycket liksom hard rap, så att säga. Så, men ja, absolut, det kan vara svårt att veta, men jag tycker ändå det är lite så störigt att få liksom att man ska sitta så här, liksom just det här, att sitta och tänka så här, nu jävlar ska vi uppröra folk. Att det var ju verkligen bara så en låt som låg på en Mr. Cool-platta. Det var ingen som lyssnade på Mr. Cool som inte redan visste vad de gav sig in på.
Men det var väl så med Baby Dance. Från början tänkte vi så här, alltså när vi började skämta om The Baby Dance, då var det ju inte för att få uppmärksamhet, utan det var för att vi ville vara roliga inför varandra. Och sen så liksom bestämde vi så här låten, och sen så tänkte vi, hur ska vi marknadsföra den? Då tänkte vi så här, om det är kul, om det blir lite skandal, om du är förbjuden precis någonstans. Och så här, och försökte få det att hända, men lyckades inte förrän 3 år senare.
Nej, exakt. Nej, initialt så var det för att underhålla, att vi underhöll varandra, men också då den skara som är liksom våra lyssnare och så redan invigda. Men
man tänkte ju inte på, alltså jag vet ju att till exempel min morsa hatar den typen av humor, men jag tänkte så här, men hon kommer ju inte leta upp den liksom, eller hon kommer väl undvika det om det.
Men
låt oss förstå bara en fråga. Får man skämta om allt?
Får man skämta om allt special? Jag kör Simon Gärdenfors regeln då, att gå efter högsta skrattet. Så det får bli, får man skämta om allt special? Ja, jag ska väl börja packa ihop lite här. Jag ska på bio ikväll. Jag har ju varit på Gold Class bio i Prag har de ju då Gold Class bio med sådana höj- och sänkbara förtöljer och
Jo, det föreslog jag när vi var på den här katastrofresan, och då var det så, nej, jag är inte sugen.
Nej, jag var nog bara väldigt sänkt den resan.
Du bara, nej, jag tycker inte, jag gillar inte det här konceptet. Här för vad du sa till och
med Gold Class? Jo, det älskar jag, det konceptet. Jag måste ha sagt något annat, men
Det kanske du gör. Men jag för mig att jag föreslog det. Att
du, ja, du kan ha föreslagit det och att jag inte har känt för det. Liksom, att jag minns att jag var väldigt seg och trött den resan. Men då finns det bara...
Ja, det är kul. Då finns det kanske bara en sak att säga.
Ja. Rabba-dabba tip-top.
Rabba-dabba tip-top.
Special, special, specialistorna baby. Specialistorna baby. Så jäkla bra.